Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Halloj, du lyssnar på podden Atladottir och Bjurvald som handlar om medier och journalistik i landet Sverige. Jag heter Margret Atladottir, med mig har jag Lisa Bjurvald. Tjabba Lisa.
Tjabba, hur är läget?
Det är bra, hur är du själv?
Ja men det är bra, det är bra. Jag har äntligen sett Mad Max, sist av alla.
Vad tyckte du?
Ja, jag känner att jag aldrig mer behöver gå på bio igen.
Wow, jag, du gillade den?
Ja, jag är helt här. Jag lyssnar på soundtracket som är otroligt så här, hetsigt och hysteriskt. Om man typ har en deadline och vill ha en text klar, då kan man sätta på Mad Max Fury Road soundtracket. Då skriver man det på 30 sekunder och bara bra och vrålar samtidigt.
Jag är så glad att du gillar den.
För ja, jag är besatt av den.
Ja, jag älskade den. Jag ska se den igen ikväll.
Ja, jag kände direkt, jag kände efter halva filmen, jag vill gå och se den igen inom 24 timmar, sen har det tyvärr inte blivit av.
Jag kände exakt samma sak, typ sen när det var slut, jag bara, gud jag vill se den igen. Men jag har ju liksom så här, alltså bråket, haft riktiga bråk med vänner.
Men har du? Jag märker att alla har blivit så här tonårsbesatta av den,
nej.
Av allt.
Alltså, Erik Rosén, min kära kollega, han tyckte inte den var bra.
Då
alls.
Tycker jag han är en för detta vän.
Och sen så har jag så här, ja men du vet, liksom kompisar som bara... fatta ingenting.
Nej.
Alltså tyckte det var så här en meningslös actionfilm och hela så här den feministiska biten var de så här bara nej jag fattar ingenting av den. Åh, jag blir så utmattad för att den är så bra.
Den är så fantastiskt bra och den är bara kick ass från första rutan till den sista. Och det är ett så galet universum man kastas in i. Och att den här typ 80-årige gubben har gjort denna film liksom, och man har väntat, man har fan väntat sen Ripley Alien på en ny. Alltså jag har ju varit så här typ när jag var 15, tänkte jag om jag får en dotter då ska hon heta Ripley.
Nu är det Furiosa.
Ja men nu känner man ju fan, man vill nästan byta namn. Jag vet inte, Furiosa Bjurvald, det har ju en viss
Furiosa Atlanotti.
Ja men det är snyggt.
Eller hur?
Det är inte helt fel. Fan åtminstone får man skaffa sig en katt eller något om det är för extremt för ett barn. Nej så den är jag gobsmackt som man säger.
Gud vad glad jag blir av att höra detta.
Jag är och särskilt, jag vet inte om du följer Thrones, nu ska vi inte bli för mycket film.
Nej,
och
men jag gör ju inte det.
Nej, men det var ju ett fruktansvärt det senaste avsnittet. Spoiler alert, man kan ju säga att det är en person som bränner upp sin egen dotter på bål.
Men va?
Ja.
Nu, vet du vad, jag tror ärligt talat att folk kommer att höra sig vara jättearga nu. För man får ju inte spoila.
Nej, men det är inte spoiler, folk såg den ju i typ söndags eller måndags. Så det är ändå onsdag när vi spelar in det, så jag hoppas. Ja, men så då var det ju extra skönt att se något där kvinnor bränner ihjäl andra istället.
Men vad var det jag skulle säga? Jo, jag är även också, jag har liksom utvecklat riktiga känslor för Tom Hardy.
Men har du det? Ja. Inte bara beundrande utan även liksom
alltså, riktiga kärkänslor. Det är så jobbigt. Olyckligt kär i Tom Hardy.
Ja, han är ju väldigt speciell alltså. Men jag gillar ju den här galningen annars, den här unga killen.
Nej.
Som är mer tokig.
Nux eller vad han
heter. Ja, Nux.
Nux.
Exakt. Witness me.
Så du gillar typ så här, alltså lammkött?
Nej, jag vet inte. Jag tycker han är mer odefinierbar i ålder. Jag tänker mer som typ är han ju liksom helt bindgalen. Men jag förstår att Tom Hardy är den tyste.
Han är så underbar.
Något annat än svenska torra mediemän får man väl säga.
Oh ja.
Ja. Vad skulle vara en svensk motsvarighet till Tom Hardy? Har vi ens någon skådis eller medieman som kommer i närheten? Nej.
Jag känner typ att de så skådishunkar som vi har är ju alltså, så här, det är sällan det kommer en ny.
Ja.
Det är fortfarande så här Persbrandt, typ Skarsgård, männen.
Ja.
Jag saknar, det skulle behövas fler hunkar.
Mm, faktiskt. Jag känner inte riktigt till någon svensk hunk faktiskt. Jag är för selektiv. Men gud, blir det här hunkpodden? Nej, det blir det inte. Vi ska återgå.
Tantsnusspodden.
Vi ska återgå till vårt huvudämne medier.
Ja,
men du, har du sett feedbacken på vårt senaste avsnitt?
Ja, alltså... Gud vad kul att höra feedbacken, för att
ja,
det är så många som verkligen gillade Karin Lennmoor som stamtidningschefredaktör, och det är ju vi med, så det kan vi bara hålla med om.
Mm. Men det roliga är ju att det är så många som är extremt positiva och säger att hon är underbar, hon är så härlig, hon är grym. Det är det bästa poddavsnittet någonsin av AB-podd. Men sen så har du, vad kan man säga, 20% som är helt tvärtom. Säger, det här är det sämsta avsnittet någonsin, det här var asdåligt.
Va? Vadå? Vad säger de?
Ja, och har blivit jättebesvikna, och det tycker jag är härligt. För att det är nog ett av få avsnitt vi har haft som har väckt så starka känslor av både misstycke liksom och att man verkligen älskar det.
Mm.
Och då undrar jag lite grann, varför? Alltså, är det just ämnet kungligheter? Är det Svensk Damtidning? Är det det här med klassindelningen av journalistiken? Att skvallertidningarna fortfarande är på botten?
Mm.
För om man tänker på liksom Svensk Dam, jag undrar för första folk verkligen har läst den. Vad är det,
det är klart att de inte har.
Nej, vad är det de stör sig på? Och det var också folk som sa, men hon får inte tillräckligt med kritiska frågor. Det tyckte jag ju att vi gav, men vi har ju inte så heta stolen här. Vi säljer ju inte henne på pottkanten. Vi hade ju Karin här som gäst för att vi vill lära, därför att hon är en så oerhört framgångsrik kvinnlig publicist.
Mm.
Inte för att kritisera just den typen av journalistik hon gör.
Men grejen är, jag sitter ju i juryn för Sveriges tidskrifters pris till årets tidskrift, Populärpress. Och förra året så utsåg vi Svensk Damtidning till vinnare.
Mm.
Och så att jag är ju verkligen så här, jag har ju tittat på, där tittar man ju väldigt mycket på liksom, utifrån produkt så. Alltså det behöver inte vara att man tar ställning till så här, innehållet så liksom, om man är så här, för eller mot
monarki då?
Eller för eller mot kändisjournalistik eller för eller mot hundjournalistik eller för eller mot vetenskapsjournalistik.
Ja.
Alltså, men det är lite olika parametrar, men så här, framförallt det som jag tittar på är ju så här, helheten, allt ifrån så här, men typ så här, innehåll till räckvidd, till har man liksom förnyat sig på något sätt, gjort någonting för att sticka ut. Och
det är en väldigt djupgående kvalitetsgranskning,
ja, kan man säga. Definitivt. Och det som jag tycker med just Svensk Dam är ju att de har ju gjort en liten, de sticker ut lite i sitt segment när det kommer till så här, kändisjournalistik, just för att de väljer en så här, ja, men liksom hyllande slash positiv vinkel. Och det kan man ju tycka vad man vill om, att det är så här smörigt och att det borde, all journalistik borde vara så här kritisk skjutjärns liksom.
Samtidigt är det ju helt i linje med Hello, OK, Tatler, liksom internationella royalistiska eller societetstidskrifterna.
Nej, men vi gillar liksom att de har en så här, ja, men du vet, en positiv vibb. Och de har liksom väldigt stark relation till sina läsare i och med det liksom. Så här, alltså det är inte lika mycket typ titta vad, så här, vad fula kroppar de har på stranden liksom, som i många andra.
Exakt. Och det är det som, ja, är inte
titta konstigt. Titta vad härliga de är på den här festen.
Typ. Ja, alltså Svensk Damtidning görs ju av en helt kvinnlig redaktion.
Ja.
Och en stor redaktion. Och det är ju inte alls, det är precis som du säger, man hittar ju aldrig, har hon ser sjuk ut och hon har inte tappat sin vikt. Det är inte det ständiga kommenterandet. Så därför är det lite konstigt att folk ändå har den här avvoga inställningen. Den är kvinnovänlig liksom, på ett annat sätt. Det är väldigt mycket man diskuterar kvinnofrågor. Man intervjuar folk som... Bara ett konkret exempel. I Svensk Damtidning intervjuar man väldigt ofta olika kända kvinnor över en särskild ålder. När de tystnar, så över 50-60, så får de fortfarande vara på jättestora porträtt. Det kan också vara till exempel efter att de har skilt sig. Alltså det här är händelser, alltså naturligt åldrande skilsmässor, som ofta gör att de blir helt ointressanta för de stora dagstidningarna och tabloidernas.
Men överhuvudtaget så här...
Så den har ju inte alls det där nedsättande som...
Men överhuvudtaget så här, kvinnan liksom... Kvinnan syns ju bara, syns och hörs bara i liksom, kulturen, populärkulturen i medierna under sin menstruationsperiod. Alltså ja. Innan och efter är det väldigt få vi ser i, liksom, på bilder, i filmer, i, liksom, hör i radioprogram, läser intervjuer med och så vidare. Det där är ju liksom så här... så himla obehagligt när man tänker på att vi är så här, när vi är i princip odugliga för mänskligheten så är det ingen som vill veta av oss liksom. Ja, men det är ju klart, det är kul med olika reaktioner. Vi får väl ta till oss det att vi borde ställa lite tuffare frågor kanske. Jag var ju helt okritisk. Jag tycker ju bara hon är så, så härlig att lyssna på.
Ja, men alltså, jag tycker inte riktigt vi är det forumet heller. Alltså, det beror ju på att om man har en sån utfrågning. Jag har sett att det varit republikanska föreningens panel eller något. Men jag ser det snarare som att hon är en liksom senior kvinnlig publicist att lära av.
Mm-hmm.
Och sprida liksom hennes kunskap. Sen tycker jag vi var ju absolut inte helt okritiskt. Vi frågar ju sånt där som hur gör man den här balansgången? Alltså inte smöra för mycket för hovet och samtidigt inte göra läsarna besvikna. Det tog vi upp.
Mm.
Men lite på samma spår så är det ju så att vi har ju kritiserat public service en hel del här. Mm. Och jag har ju varit inne på det här med den smöriga hovbevakningen. Och faktiskt har republikanska föreningen gått ut nu och frågar sig på Expressen Debatt, har SVT blivit hovets egna tv-kanal?
Mm.
Och du som är lite mer positivt inställd till familjen, vad tycker du om den här kritiken mot men både Tilde de Paula och Ebba von Sydows intervju?
Jag tycker, jag håller ju fullständigt med kritiken. Alltså, de har ju helt rätt.
Mm. Och då är du ändå positiv till både public service och kungahuset, ska man säga.
Ja, men alltså så här, vadå? Man kan väl ha så här två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker inte, alltså så här, jag gillar ju att ta del av SVTs så här, bevakning kring kungabröllopet för att jag tycker att det är liksom så här, ett spännande event. Men som så här, journalist och typ, ja men du vet, jag är ju inte royalist heller. Alltså herregud, vem är jag ens det? Men så fattar jag ju att det är helt och hållet befängt liksom. Men alltså så här, jag vet inte.
Jag tycker att det börjar göra ont i ens journalisthjärta nu.
Aha.
Av bristen på kritiska frågor. Nu börjar
men
det verkligen...
Men ja. Lisa, kan man verkligen, alltså så här... Vad ska man ställa för kritiska frågor apropå
ja, vad det var snarare urvalet. Ska ni abdikera och era barn? Jag menar, vad är
men
det
ska
här?
Man verkligen ställa det i en fråga inför bröllopet? Det enda som tittarna vill veta då är ju bara så här, alltså allting kring bröllopet. Kan man inte ställa de frågorna någon annan gång?
Jo, men då kommer det aldrig ske.
Mm-hmm.
Det är nu man får tid med dem. Det är det.
Men då, alltså,
jag känner att det är ett wasted opportunity faktiskt.
Okej, men så du då kommer ju aldrig bli erbjuden det programledarjobbet
nej,
för ett kvinnligt bröllop, om man säger så.
Nej, men det är frågan om man kanske ska riktigt bara testa och ställa en intervju för frågan till hovet.
Men vet du vad jag har hört? När jag jobbade på Nyhetsguiden så skickade jag regelbundet intervjuförfrågningar till alla i kungafamiljen.
Oh.
För att jag har hört att kungen vill bli briefad om alla. Han vill veta alla, han vill höra alla förfrågningar. Oh. Även om man alltid får
spännande.
Ett tackande tack såklart. Så liksom är det ändå bara bra att så här, ja, men du vet, med jämna mellanrum så här,
påminna om sin existens.
Ställa den frågan så att liksom, man vet inte, någon gång kanske.
Oh.
Jag tänkte säga, ja men tänk så är typ någon på bra humör bara, men absolut, jag kan tänka mig vara med i Nyhetsguiden och köra Dask eller Mäss eller intervju. Liksom.
Ja.
Det händer ju aldrig, men jag vet inte om det är sant att han får veta det, men jag hörde det av någon.
Nej, men för just nu så är det som att vi behandlar oss som två små gosedjur med all den uppsjö av intervjuer. Det är bara gulligull och vad fin du är i håret och här har du köpt den här dräkten. Nu börjar, alltså jag känner verkligen att det börjar bli absurt.
Yes.
Så att, ja, nej, men vi får väl se, vi får göra det själva. Vad säger du som att bjuda in Sofie Hellqvist till AB-podd då?
Absolut.
Ja, stay tuned. Jag skickar en via e-mail till Torgren, informationschefen idag.
Ja.
Får vi se. Mm. Bra. Och temat då, hur ser de själva på mediebevakningen av hovet?
Ja.
Om inte annars så får vi väl kanske hovets informationschef eller någon som
gäst.
Men det vill vi inte ha, det nöjer vi oss inte med. Vi vill ha en kungafamiljs representant, eller hur?
Ja, säger jag.
Ja.
Men då finns det risk. Alltså så här, jag fick också kritik från, det var i och för sig en anonym Twitter-användare, men det var liksom så här, vad fan är det här? Det här är liksom, politism i vänstersidan, typ, hur kan ni ha så här, en royalist-pond typ? Och jag känner mig så här, ja men jag fattar väl på ett sätt så här.
Ja.
Men samtidigt så är jag så trött på, alltså den jag är som liksom människa, yrkesmänniska, är inte så här, du vet, att jag är vänster tycker inte jag så här ska begränsa mig i vad jag vill ta reda på, vad jag vill göra. Så här, om jag vill bjuda in Svensk Damtidnings chefredaktör till en podd som jag har ihop med dig, Lisa, så liksom, jag tycker inte det är så här diskvalificera mig som vänster. Eller du vet, så här, jag blir så trött på att det hela tiden måste vara så här, men det kan inte du göra slash säga PGA, du är vänster. Alltså... Mm.
Tycker inte du att det är lite att det hänger samman med hela den här jättestora och infekterade debatten om åsiktskorridoren? Att det har blivit mycket mer uppdelat. Jag har ju precis på samma sätt som du fått höra liksom att jag inte är en sann liberal eftersom jag har skrivit för antirasistiska tidskrifter. Och sorgligt nog kan tydligen inte liberaler vara liksom drivna i antirasistiska frågor. Alltså det har den här uppdelningen att vi ska passa in i allt snävare mallar. Det blir mycket mer konflikter och det blir mycket mer antagonistiskt hela diskussionen.
Visst.
Och Andreas Ekström skriver ju det i sin stora rant som har blivit otroligt spridd på Twitter. Avgå alla.
Berätta om den här ranten.
Ja, han skrev en jättehärlig rant på sin blogg eller på sin sajt.
Och Andreas Ekström är?
Han är skribent nere i Skåne. Och skriver väldigt ofta och väldigt bra om just mediefrågor. Och är ofta sunt kritisk och håller huvudet kallt när andra inte gör det. Men nu har han då blivit lite mer hetlevrad. Och säger då, och verkligen ragear över just de här liksom, Twitterstormarna. Och han säger det är ju fullkomligt befängt. Och han riktar ju sin udd både mot höger och vänster.
Mm-hmm.
Och han säger just att det är så löjligt när en konservativ skribent tar upp ett viktigt problem som borde vara helt opolitiskt. Om att det stöket på biblioteken.
Mm-hmm.
Och då klarar liksom inte vänstern av att ta tag i den här diskussionen. Bara för att då är det en högerskribent och då är det automatiskt fel. Det hänger ju samman med precis det du säger. Du är vänster, då ska inte du kunna intervjua en framgångsrik kvinnlig publicist som har en kunglig tidning.
Mm.
För att du ska per se liksom vara superanti.
Mm.
Allt som är kunglighet, tror jag.
Ja. Men grejen är, jag är ju typ det liksom så här egentligen, men...
Jo, men
jag
det blir ju så svartvitt. Du kan ju inte säga att du får inte komma hit för att gilla inte kungen. Nu pratade vi ju liksom ur ett journalistiskt perspektiv.
Ja, och sen så också var det så här... Alltså, jag får höra det här typ så här varje vecka. Alltså, om jag skriver typ på Politism om någonting som Blondinbella har skrivit i sin blogg. Även om jag så här, skriver alltså, typ totalsågare, alltså så här, uppmärksammare och så här, problematiserare, så är det så här... Typ att jag inte ens borde ge henne så här utrymme på grund av så här att det är en vänstersajt och jag ska vara vänster och hon är antifeminist. Och då känner jag så här, men man måste ju kunna liksom så här diskutera och vrida vända på
självklart
saker och ting och personer och andra opinionsbildare på motsatt håll. Liksom så här, det är ungefär som att man bara ska vara en så här megafon för det egna ledet på något sätt. Jag känner liksom att så här, jag pallar inte.
Nej, där blir det ju så att de egna åsiktskorridorerna blir ju smalare.
Mm.
För det här, för jag menar, jag hävdar att det är en stor myt, det här myten om åsiktskorridoren. Det är spridd av SDs nätkrigare och då handlar det om att man, det får man inte säga i det här landet ungefär. Och det är så fruktansvärt. Och det här är ju liksom den absolut enklaste myten av alla att slå hål på. Du behöver bara vara journalist och ha tillgång till ett mediearkiv. Och så kan du söka på frågor som migration eller hedersvåld eller vad det nu är. Och du ser att det finns ingen åsiktskorridor utan folk får komma till tals. De här exemplen på så kallade tystade personer som har nämnts är ju också helt absurd, för det går ju bara att gå in och googla eller söka på dem i arkiven och se att de har visst fått komma till tals otaliga gånger. Så för någon som mig som jobbar med att slå hål på främlingsfientliga myter är ju det här liksom piece of cake. Det här knackar jag hål på i sömnen. Men det är ju extra sorgligt då att den har blivit så pass spridd. Men vi kan ju konstatera att det finns, om inte åsiktskorridorer, så är det liksom ett mer polariserat debattklimat.
Mm-hmm.
Precis som du säger, man blir liksom straffad av de egna om man inte rättar sig i ledet lite grann. Och det har ju ingenting med att tysta så att göra. Du kommer ju inte här och säger till mig, åh gud Lisa, jag får aldrig mer prata med Karin Lennmor, för nu var det en arg random vänsterman som hoppade på mig på Twitter. Man borstar ju av sig det. Men folk är
så jävla ängsliga också. Det blir såhär, åh nej, det kan inte... Alltså tänk om jag hade då såhär, du vet, första gången jag fick den kritiken, typ såhär, hur kan du ge den här personen eller den här frågan uppmärksamhet, såhär. Tänk om jag hade typ på fullast allvar varit så ängslig att jag bara, åh nej, men du har rätt, det är sant. Då hade man ju alltså, till slut suttit tyst. Helt klart.
Mm. Absolut. Men vi är väl också ganska härdade. Och sen så är man van vid att det är det här tuffa klimatet nu liksom i sociala medier.
Mm.
Men, nej. Frågan är om vi har något mer att säga om åsiktskorridoren, myten om den. Vad säger du?
Nej, men alltså det finns väl, jag tycker också, jag håller med dig om att det är ju en myt som är skapad av samma personer som tror på lilla Saltsjö badsavtalet, eller vad fan det heter.
Ja, och Eurabia och utraderandet av den vita rasen till år 2050. Och
ja, hela den där grejen så här. Så att jag tycker också att det är så jävla larvigt då.
En sak som har slagit mig, det är alla de här människorna som tjatar och tjatar om åsiktskorridoren. Och det är så farligt, man får inte säga det här. Då känner jag bara, men säg det då.
Men det
har... Varför lägga så mycket tid? Och istället för att ägna liksom 5 år åt att prata om att man inte får prata om invandringsproblemen i Sverige,
mm-hmm,
för guds skull, skriv en jävla artikel om invandringsproblemen då. Mm. Alltså just do it.
Mm.
Säg det, skapa en podd, skicka in en artikel till debattsidorna. Tro mig, den kommer att publiceras.
Så. Var inte det det roligaste när vi startade den här podden? Alltså innan vi ens hade gjort ett avsnitt,
ja,
så var det ju Neo Andreas, vet han, Andreas Eriksson.
Mm, du tänker på tidskriften Neos ansvarig utgivare.
Precis,
va?
Ja. Han var ju så rasande över att så här, medievärlden gör en gemensam podd med politism, och det var så här ännu ett bevis på hur vänstervrid allt är. Och man var så här, men gör en egen jävla
absolut,
podd.
Absolut, absolut.
Vad fan så här, jag tänker verkligen inte stå tillbaks för alla så här kränkta killar som är så här, nu tar feministmaffian, alltså varje gång jag sitter i Nyhetsmorgon är det samma sak.
Mm.
Feministmaffian tar över överallt. Mm-hmm. Men bara, ja, alltså du vet så här, jag vill jättegärna vara med i Nyhetsmorgon när jag får frågan så här. Självklart. Att inte du får frågan, du får fan liksom...
Skriv något intressant så kommer du också få frågan. Verkligen. Om du får vara med, så är det. Och sen när man får frågan från andra länder också, är det ju jätteroligt när man säger, jo men vi har hört att konservativa och liberala åsikter får inte komma till tal för det råder en slags vänsterdiktatur i debattklimat i Sverige. Man bara så här, okej, låt mig tänka nu här. 3 av 4 av våra största tidningars ledarsidor är borgerliga. Mm-hmm. Och säger de här sakerna hela tiden. En Aftonbladets ledarsida är röd.
Mm.
Så att, återigen, alltså, en enkel googling av en 14-åring kan slå hål på myten. Så att, jag fattar inte att den ska vara så seglivad.
Är det sant?
Ja, det är väl det här vidriga tredje största partiet vi har som trots allt har sina anhängare som inte har något bättre för sig än att sitta och sprida det här.
Yep.
Dygnet runt. Och så är det lite naiva människor som går på det då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja. Du, en helt annan fråga. Har du sett Expressens nya videokrönikor?
Jag har sett att de finns, men jag har inte tittat på någon i sin helhet.
Nej.
Och det är för att jag tittar alltid när jag ska titta på ett klipp,
ja,
så tittar jag hur långt det är.
Ja.
Är det längre än en minut så har inte jag tid.
Nej, är det inte otroligt att folk åker sitta och lyssna på oss då? Vi som alltid pratar i över en halvtimme, 40 minuter.
Ja, men en podd kan man ju mer, alltså en podd kan man ju, jag brukar lyssna på poddar och typ så här, ja men du vet, gå runt och skrota runt hemma, typ städa, diska, så här, du vet, vika tvätt och hålla på.
Mm.
Eller så här, man kan träna, gå ut och powerwalka och så vidare. Men att titta på ett klipp måste man ju liksom titta på ett klipp. Alltså förstår du, jag kan inte.
Ja, men jag förstår, men jag trodde att det skulle vara så. Men jag kollade på den första, Lars Lindströms krönika. Och det gick väldigt bra att lyssna. Och jag är faktiskt riktigt imponerad. Det var ingenting som man såg coming direkt. Att plötsligt ska kolumnisterna läsa in sina krönikor. Det känns lite löjligt så där vid första anblick. Men det var väldigt speciellt. Alltså det var stämningsfullt, annorlunda. Man får höra någons röst. Tydligen, det här var ju såklart välkänt i mediebranschen, om jag lyckas missa det. Lars Lindström kommer norröver någonstans ifrån, från Norrland. Så han har en väldigt fin, speciell dialekt. och var väldigt duktig på att läsa den också. Mm. Så då undrar jag, är det här liksom framtiden?
Att läsa upp sin krönika?
Ja, videokolumnister, videokrönikörer. Och ska vi börja podda med bild? Det får vi överväga också. Kanske är så att allting blir mer...
Det kan vi bli. Vi kan ju testa det snart.
Ja, för vi, du vet, den här satans Orvesto-mätningen kom ju idag. Vi spelade in det på onsdag morgon. Mm. Det var ju bara raset för dagspressen fortsätter. Det var ju lika sorgligt som vanligt. Unga människor läser inte morgontidning och så vidare.
Men vänta, kom den, alltså publiceras den idag?
Ja,
eller
ja, precis. Den kom idag och publicerades idag på morgonen. Idag onsdag 10 juni, ska vi lägga till.
Gud, alltså när man inte jobbar med print längre, då man lever inte sitt liv.
Nej, men du kan bara räkna med att allt går i graven, jag kan sammanfatta det så. Nej, men det är inte riktigt så illa. Men dagspress fortsätter att rasa. Unga människor läser ju liksom inte morgontidning längre. Så de kanske vill ha allting i bilder. Det är liksom snapchatifieringen av till och med det skrivna ordet på något sätt. Jag tycker så här, så länge krönikorna får vara lika långa som de är, det värsta vore ju om de började, man skulle göra liksom en kort version. Folk orkar inte ens läsa 2000 tecken långa krönikor längre, utan kvällstidningar och dagstidningar ska börja göra liksom kortversioner. Där man på med lite så här snappy 3-4 meningar ska sammanfatta sin åsikt. Och det blir ju liksom som ett led i twitterifieringen. Det skulle inte förvåna mig.
Nej.
Att liksom Lars Lindström bara sätter på kameran och säger jag tycker att alla borde vara feminister. Jag förstår inte hur man inte kan vara det. Och sen stänger han av. Ja, för det är ju ungefär kontentan i hans mycket mer välformulerade krönika liksom.
Men jag hade ju en tanke om, alltså, för det finns ju två motstridiga trender. Mm. Alltså dels liksom snuttifieringen att allting ska vara kortare. Mm. Och sen finns det ju den här slow-trenden, alltså som inte har slagit särskilt stort i Sverige alls. Men i Norge är ju liksom extremt poppis. Mm. Jag hade ju en tanke om att jag ville ta slow-tv-grejen till Sverige inför valet nu förra året. Alltså typ sätta så här Lena Melin och typ Oisin Cantwell och be dem så här läsa upp så här alla de samtliga partiernas så här liksom val typ plattformar eller manifest eller ja, men du vet.
Det är en jätterolig idé. Och det är en fantastisk idé faktiskt.
Eller hur? Ja. Men ja, det blir vi inte av. Till nästa 2018 kör vi.
Alltså jag känner nog att den här snuttifieringstrenden som pågått i ett antal år är ändå en starkare kraft. Mm. Jag vet vad du menar, men tittar man på till exempel New York Times så har ju de och andra sådana som är långa granskande reportage. Man lägger till rörlig bild, man lägger till ljud och det kan vara liksom 40 000 tecken långa reportage. Visst, men det där är ju ändå för den här elitklicken. Vi har samma sak som satsningar som Blank Spot Project. Alltså det riskerar att bli elitens hobbyprojekt ändå. Den stora, breda, folkliga trenden är ju ändå snuttifieringen. Kortare, snabbare, mer klipp. Ja, nej, men tummen upp för de här videokrönikorna.
Från
mig. Och håll utkik efter nästa, får jag säga till dig då. Faktiskt. Men någon annan grej som jag inte tror att du har missat, det är hela den här Volvo-Carolina Norrat-kontroversen.
Det har jag inte missat nu.
Vad tycker du om den?
Alltså så här, jag är ju i grunden så är jag ju så här, för native slash content marketing som en liksom ny och viktig så här, intäktskälla för medierna. Sen så kan man göra det på så många olika sätt. Alltså jag har liksom så här, för 5 år sedan så hatade jag det. Jag tyckte det var bara så här ett liksom ja, men du vet, jag ville helst inte göra det. Jag tyckte det var oseriöst, men jag känner väl att så här, det är där vi alla är på väg mot det hållet. Gällande den här just Volvo-grejen så har jag inte sett hennes intervjuer, så jag kan inte uttala mig, men jag är ju, alltså folk är ju verkligen upprörda och de har ju fått höra mycket, mycket hårda ord att det här liksom urholkar Svenska Dagbladets trovärdighet helt och hållet och så vidare. Frågan är, ja, Andreas Ekström i sin rant var ju väldigt, väldigt rasande över det här också.
Mm,
precis. Det hon gör är att typ, hon intervjuar olika näringslivspersoner i en bil, en Volvo-bil, eller?
Ja, och hitta på lite olika grejer med dem sen. Ja. Så att det här är ju lite av typen D-weekend då, mer. Alltså lite så här glossy näringslivstoppar och det är lite tennis och den typen och det är vita medelåldersmän och så vidare. Sen måste jag säga så här att Svenska Dagbladet och Carolina Norrat själv har gått jäkligt hårt. De har slagit tillbaka riktigt hårt.
Mm-hmm.
Och säger att det här kan absolut inte påverka svenskans förtroende. Självklart får ingen styra mina frågor, säger hon. Och alla är okunniga för att det är skillnad på Volvo i Sverige och det är skillnad på Volvo i Kina. Det är två helt olika bolag. Gardell, Christer Gardell, känd finansman då, som är premiäravsnittet. Intervjuperson sitter i den andra och så vidare. Men jag är ju helt inne på den kritiska Andreas Ekströms linje. Han skriver så här: en detalj som i sammanhanget förändrar exakt ingenting. Det handlar om varumärket Volvo, som Gardell naturligtvis har mycket stort intresse av att prata upp över hela linjen. Slutcitat. Så här är det ju. Alltså, när SVD går i försvarställning på det här väldigt aggressiva sättet, så tycker jag att de framstår som lite dumma. Alltså, självklart förstår de att det finns en risk för ett väldigt tungt och anrikt mediebolag att göra den här typen av samarbeten. Och liksom där hon åker omkring i en Volvo-bil. Och jag menar, precis, nu är Carolina Norrat en duktig ekonomireporter, och för henne kanske det är fullständigt självklart att det här är liksom två olika bolag, och för insatta läsare, men för den breda allmänheten, för den vanliga svenska läsaren, för dig och mig, jag vet inte, jag kör inte Volvo, jag vet inte om du kör Volvo, jag är inte så bra. För oss är liksom skitsamma liksom. Jag tror inte man riktigt fattar. Det jag ser är att de är köpta av Volvo. Och där, och hon är guldspadvinnare. Svenskan är en tidning på glid som har räddats av Mittmedia. Och det de har som sin unique selling point är liksom stark oberoende journalistik. Ja, de har liksom inte sina finanser som starka sida av Svenskan.
Nej.
Så det är klart att det är viktigt att de inte sätter den på spel så lättvindigt. Och det är därför de blir så här oerhört defensiva också. Sen så tror jag att hon, att ingen någonsin kommer säga till henne vad hon ska skriva och inte.
Nej.
Men du kan ju ändå låta oberoendet påverkas.
Ja,
och det kan ändå främst, det kan ju inte hon påverka. Det är samma sak, du och jag kan ju ställa ut tuffa frågor som helst, men går man omkring liksom en sponsrad t-shirt när vi sitter och livepoddar, det är klart att det märks. Så det märks att det fortfarande är känsligt, det här med native. Det gör det.
Nu, så oklart avbrott, men det var någon som vinkade.
Det var ett av våra fans som stod och vinkade utanför glasburen igen. Nej men vad tycker du? Alltså, ska man bara säga helt klart sådär att ja, men det här är framtiden och end of discussion?
Nej, men det är klart man inte kan säga det. Alltså, när vi får kritik för det där, så är det ju så här. Vi är också ganska mycket så här native samarbete, men vi är ju inte på samma sätt en nyhetsprodukt liksom. Och lovar ju inte heller att vara liksom så här helt objektiva i allting. Men när det gäller så här gränsen mellan vad som är redaktionellt och vad som är så här kommersiellt, som ju liksom det blir när det är så här content marketing grismojs, så tror jag på att vara jättetydlig och så här också ödmjuk inför att så här, ja, men det här är, alltså nu är vi inne i liksom en era av där vi experimenterar med den här typen av marknadsföring / journalistik. Så jag vet inte, alltså jag fattar ju såklart att svenskan så här, ja men du vet, vill slå tillbaka och bara så här, nej men det här påverkar inte oss överhuvudtaget. Men samtidigt så hade man väl kanske önskat att de var lite mer så här ödmjuka inför att så här, det uppfattas som någonting jävligt märkligt och skevt. Liksom. Och man vill också så här kunna ställa de frågorna till den tidningen och reporten. Liksom. Så vad är det som händer? Är det här bra? Är det dåligt? Varför gjorde ni det? Liksom?
Och sen så tycker jag, det är lite intressant att kritiken har kommit i form av liksom en sån här jätterolig rant på Andreas Ekströms hemsida. Att det inte har blivit en mycket större diskussion. Jag tror också, men jag kan ha fel, att Johan Kroneman i DN har varit inne på samma linje. Och jag såg Carolina Norrat på Twitter har avfärdat det här med att alla läsare älskar det och att det är två mediemän som har kritiserat. Och hon har avfärdat med. Nu är jag visserligen en feminist och vi har ju skojat lite om mediemän i den här podden. Men man kan ju inte heller avfärda en kritik för att det är två män i mediebranschen som riktar den. Det är ju dessutom två väldigt tunga och goda mediekritiker det handlar om. Så att det blir ju också lite löjligt i sammanhanget. Ja, men det vore ju tråkigt om du och jag har någon intressant och rättmätig kritik här. Folk säger, ja men det kom från två mediekvinnor, så fuck it. Ja, och så liksom kön har inte heller så mycket mer att göra här. För att då antyder man ju också lite att det skulle vara för att hon är en ung kvinna. och framgångsrik som skulle göra att folk blir sura eller har kritik, och det tror jag absolut inte det handlar om.
Men det här är ju liksom också, det här är ju en ongoing konflikt i branschen liksom, ja. Och så här, det kommer det vara, alltså tills det är lika normalt med sånt här som det är att ha liksom baksidan av en papperstidning liksom vikt åt en annonsör liksom. Mm.
Alltså, men vad tror du då? Du är ju mycket mer i bräschen för det här, och jag känner att du har bättre koll på det här. Vad händer framöver? Kommer man sluta och ha såna här små texter, du vet, detta är en advertorial, detta är en annons?
Nej, alltså, vi har ju fortfarande lagar liksom som måste följas, och så där är det ju liksom så här, jag är ju extremt för så här, kritisk granskning av såna här liksom, typer av samarbeten, och också liksom, reklam överhuvudtaget. Så här, det är inte typ, jag älskar inte reklam. Alltså, jag är inte så här, förespråkare för det. Däremot så är jag ju liksom, i en bransch som liksom, blöder. Alltså om man jämför med liksom, tidigare gulderor. Liksom. Och jag ser bara att så här, ska vi fortsätta liksom leverera så här mycket gratis journalistik och innehåll som vi liksom har gjort i och med liksom internets framfart och digitaliseringen och allting, så måste vi hitta nya intäkter.
Mm. Och betalväggar och liknande lösningar, menar du, kan inte liksom helt stå för den?
Jag tror inte det. Inte om vi ska ha samma utbud. Då känner jag ju så här, då måste vi ju så här lägga ner typ det mesta om vi bara ska förlita oss på det. Ingenstans jag har jobbat någonsin har liksom haft prenumeranter eller liksom betalväggar som intäkt. Utan det är bara annonsintäkter. Mm. Och där är det ju också så här, ja men du vet, jävligt tjatigt ämne liksom, men så här, Facebook och Google är ju liksom så pass billiga annonsplatser att så här, medierna kan inte konkurrera, så då måste vi hitta så här, nya spännande fräcka format där liksom, man har sponsorer och annonsörer med på törn. Så länge man är helt transparent, så länge man liksom märker tydligt och följer lagarna och reglerna och är tydlig, så är det liksom, jag tror att det är så här, det är den vägen vi måste ta och gå. Och tror det att är bara tur att vi har public service då, som inte behöver ägna sig åt sådant här.
Utan istället kan ägna sig åt timslånga intervjuer med
kungafamiljen och SVT's Edit.
Ja, för nu är du inne på, nu kan vi inte ta hela den debatten igen, men det är ju det. Alltså, man känner ju att public service har en allt tyngre roll. Ja. Förre statssekreteraren Jasenko Selimovic har skrivit ett jätteintressant kritiskt inlägg mot public service på Access-bloggen. Kanske inte känt för att vara det mest level-head forum.
Det där var det mest.
Var det mest högerstadiet
du har någonsin dragit till med den här.
Jag vet, jag känner att du ser på mig med helt andra ögon.
Avstånd och grävsta från det där tipset.
men och det är väldigt intressant, för det han skriver där är att innan jag börjar skriva det här inlägget, så är det en person jag känner som jobbar inom public service som säger att men det här kommer du ju bli lynchad för, det här inlägget. Nej, Jasenko och din vän, det som händer när man kritiserar public service är absolut ingenting. Nej. De tystar dig genom sin tystnad. De fullständigt ignorerar den här typen av kritik. Men där diskuterar han just det här att vad ska de hålla på med? Är det bara lekprogram?
Förlåt, men jag måste bara ta upp en annan text då. Björn Barr skrev på Expressen Kultur om varför denna fjäskiga jakt på nya klick, SVT?
Ja. Låt oss ta ett citat var. Du tar den, så tar jag den här.
Okej. Så här skriver han: SVTs publikfrieri på Facebook och Instagram påminner mer om en livsstilsblogg än public service. Björn Barr storknar av alla blombilder och checka uppmaningar som letat sig in i bolagets sociala kanaler. Och sen skriver han så här: sedan SVTs ungdomssatsning Edit lanserades för 2 månader sedan har jag försökt få komma dit på ett besök. Tanken var att träffa personerna bakom sajten och få tillfälle att rapportera om hur SVT jobbar med att locka nya tittare i ett medielandskap i snabb förändring. En viktig fråga, inte minst med tanke på att verksamheten är licensfinansierad.
Here, here.
Bla, 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 bla. Tror du han fick komma?
Nej. Självklart. Och du, jag ska tillägga att den här texten av Jasenko Selimovic, det är i nya magasinet Access, som kanske är lite tjusigare. Men jag måste faktiskt köra ett litet citat här.
Triggervarning, högerpropaganda.
Så här skriver han: public service är för nödvändig för att låta bli att inte ställa den här, att göra den här kritiska artikeln. Alltså. Här följer en uppräkning med de största problemen för dagens public service. 1. Politisk omedvetenhet. 2. Otydlighet kring begreppet kvalitet. 3. Förvirring kring det demokratiska uppdraget. Oförmåga att formulera en public service-idé värd 2000-talet. Det är en lång och bra artikel. Där han också säger det här. Antingen kan man bli en del av marknaden, kämpa om tittarna och producera kommersiellt gångbara program. Då finns det ingen anledning att ha en licensfinansierad verksamhet. Eller också kan man producera kvalitetsprogram, sluta vara ängslig och skippa meningslösheter. Då har man också rätt att kräva en garanterad licensintäkt, för dessa verksamheter har enormt svårt på en marknad. Man kan i och för sig också vilja vara både och. Men vanligtvis slutar det i att man blir varken eller, ungefär som nu. Ja. Och så sammanfattningsvis här, public service måste hitta sitt existensberättigande genom att vara relevant i globaliseringsåldern. Det finns ett publicistiskt uppdrag som är värt 2000-talet. Att man speglar världen, globaliseringen, Europa, EU.
Men gud, vad är det här?
Den är jättebra.
Men jag måste bara fråga en sak, ogillar du public service?
Nej, men jag gillar ju ett public service som inte finns. Jag gillar ju ett public service som det borde vara. Där är mer kvalitets-tv alltså, okay. Mer satsningar. Och har man en stor sån här kunglighetsintervju, då ska man sen också sända liksom ett kritiskt diskussionsprogram. Man ska göra en egen granskning av monarkin. Annars är man ju bara Svensk Damtidning i bild.
Mm.
Det är ju inte public service. Det är ju liksom, det är ju bara att underhålla.
Mm.
Underhållning är ju en del av det, men det handlar ju också om att informera, om att upplysa, om att granska makten.
Men inte det,
och där
sviker
de idag.
Förlåt, men skulle inte det vara jättekonstigt om de så här sänder bröllopet och sen bara, och nu till ett panelsamtal.
Nej,
med,
det behöver de inte göra på bröllopsdagen.
Lisa, Rebecca Uffel, Neo Andreas.
Det behöver man inte göra på själva bröllopsdagen.
Om monarkins vara eller icke vara i Sverige.
Två dagar innan är okej. Två, tre dagar innan. Men det finns ju ett bok, och det är verkligen direkt kopplat till det här liksom, Neurath granskande guldspadevinnande journalist som sen ska sponsras av Volvo och sitta och intervjua olika finanstoppar.
Mm.
Det snackar om att det finns ett jobb här för SVT att göra eftersom de inte behöver det. Och det är exakt som du säger, mediebranschen går så på knäna att vi letar liksom med ljus och lykta. Kan någon sponsra oss? Kan någon ge oss pengar? Kan vi försöka sätta oss in i ett obekvämt, konstigt advertorial native samarbete som vi sen ska defensivt försöka försvara och låtsas som att det inte alls är några problem.
Mm.
Medan SVT och SR står där med sådana miljarder och bara man kanske ska fråga var Sofie Hellqvist har köpt sin klänning.
Men det är ju, jag vill veta det.
Ja, också ja. Men vi vill ju också veta vem som har betalat klänningen.
Ja.
Eller hur?
Ja, men det är klart.
Ja. Lite små korta grejer innan vi avslutar, ja. Tycker jag. Du vet, det finns en härlig rubrik som du kanske känner till. Headless body in topless bar.
Alltså, headless body in topless bar.
Ja, det är en så här New York Post-rubrik som verkligen är bland de mest kända rubrikerna i världen. Och den är fantastiske man som satte den här, Vincent A. Musetto. Han har avlidit vid 74 års ålder. Jag måste säga att han är ju liksom världens mest kände rubrikmakare. Så vi måste ju ta bara några sekunder. Han har också gjort rubriken Gaddafi goes Daffy och 500 pound sex maniac goes free. Han jobbade i 40 år på New York Post innan han pensionerade sig år 2011.
Oh. Och han har gått bort nu.
Han har precis gått bort. Men headless body in topless bar är
odödligt.
Ja, det är helt odödligt. Och han var verkligen en föregångare. Så Musetto, vi hyllar dig. Och vi hoppas att du lever vidare även i den digitala eran.
Det gör vi.
Folk fortsätter att klämma dit bra rubriker. Vad har vi haft här? Hunkjojkaren. Nästan
ja,
samma klass.
Jag känner inte att, alltså rubrik, just de där liksom, riktigt klockrena rubrikerna, jag känner inte min starkaste sida.
Nej.
Jag, det är ju verkligen en konst.
Du är jätteduktig på det. Du satte ju rubriken Flashback-smockan på den här podden. Det tyckte jag var jättebra.
Men det är ju verkligen en konst alltså.
Det är en konst, och det var också så att förr i tiden när man inte behövde ha några som helst spärrar. Man kunde säga liksom naken, man kunde ha ord som slampa och sånt där.
Mm.
Nu är det ju liksom nu kan ju inte rubriksättarna längre plocka hejvilt. Man säger fortfarande så här att sex säljer.
Mm.
Men det måste vara mycket mer omskrivet. Mm. Naken kan man ju fortfarande använda.
Mm.
Nakenbilder läckta till exempel är ju något som folk älskar.
Mm. Men det är bara för att de vill se nakna bilder ju.
Mm. Precis, ja, så där lockar man ju med någonting annat.
Mm.
Mm. Vad tycker du är den grövsta rubrik du någonsin har sett då?
Grövsta?
I vår tid, vår tidsålder.
Men jag vet inte, men jag brukar väl, alltså jag gillar väl så här, jag är väldigt förtjust i kvällstidningarnas så här tankesträck.
Mm.
Du vet, när det så här bryter av på ett helt onaturligt sätt.
Ja. Alltså, hur menar du att det är ett kryptiskt citat på löpet, eller?
Nej, men typ så här. Kissade på sig, streck, på flygplan.
Ja, ja,
alltså, jag förstår att det blir
ja,
så här...
Ja, ja, jag tror mina pratminus. Nej, det strecket är jättebra. Ja. Visste inte vad han gjorde, streck. Då kom björnen. Såna där, ja.
Ja, men exakt.
Ja. Mm. Vi får se lite grann. Vi kan väl be folk att skicka in sin bästa rubrik, helt enkelt. Det är alltså inte som du har sett, utan den bästa rubrik du själv har satt.
Mm. Jaha, men gud, alltså man har ju satt hundratusentals rubriker.
Ja, men det här inte. Är ju Sverige, så folk är ju ändå lite sådär, ja, men jag ska inte slå i min egen klocka eller vad man säger. Mm. Man ska ändå inte hylla sig själv.
Mm.
Har vi nog mer smågrejer vi ska prata om? Nej, jag vill
vi måste avrunda.
Ja, jag vill bara meddela faktiskt att medienätverket mot näthat har haft sitt första möte.
Berätta.
Förra veckan, ja. Så att nu är vi igång. Det var ju en idé som föddes i den här podden.
Mm.
Att inte bara sitta och klaga och prata om hur fruktansvärt det är näthat som drabbar branschen. Utan faktiskt göra något. Stöta på polis, rättsväsende, mediechefer och skyddsombud och så vidare. Faktiskt få till en förändring i branschen. Mm. Vi kan inte ha det så här att en så enormt stor del av alla är utsatta för allt från dödshot till sexistiska och rasistiska påhopp i sitt dagliga arbete. Det är groteskt. Så ja, vi är ett gäng väldigt olika människor. Olika publicister, digitala strateger, skyddsombud inom tv och så vidare. Som nu har gått samman för att bilda medienätverket mot näthat.
Jag måste säga en sak nu. Mm. För att under tiden som vi har poddat nu så har jag tittat lite. Jag klickade upp Orvesto-mätningen bara och skannade liksom snabbt. Och noterade att min gamla tidning Nyhetsguiden inte är med längre. Omät.
Det var lite konstigt.
Så då kände jag kanske att det här är verkligen, alltså så här, kommer Nyhetsguiden lägga ner snart? I pappersform.
Det vore väldigt tråkigt, men det skulle ju gå hand i hand med att de har lanserat ny sajt och så vidare också. Mm.
Det var bara en liten sån, en mycket, mycket snabb analys av
jag vår senaste... Jag skulle kalla det en cliffhanger.
Orvesto konsument. För att man brukar ju liksom... Nej, men jag brukar alltid titta igenom den och läsa. Och såklart håller man ju ett öga på så här, sina gamla arbetsplatser.
Mm.
Det där får vi gräva i.
To be continued, säger jag. Vi är tillbaka nästa vecka, va?
Det är vi. Och vi har ingen gäst då.
Nej.
Nej.
Det är bara vi igen.
Ja.
Oh my god.
Oh my god. Mm. Nej, men det blir underbart. Jag är ju liksom helt upp i varv nu för att jag fyller 30 i helgen. Så då kan vi kanske skvallra från festen.
Ja, det tycker jag att vi gör. Margret, vi signar off. Det här var din sista podd som 20-something. Vi återkommer som två vuxna. Två vuxna jämlika. Två 30-something jämlika. Kvinnor framför mickarna.
Exakt.
Fortsätt twittra och skicka oss din feedback. Ju elakare desto bättre. Don't hold back.
AB-podd är taggen. Tack för idag.
Tack hej, för idag. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.